Där är vi igång. Det är ju maxpuls varje gång vi sätter oss för Odla med Ola och Linnea inspelning. Vi kan väl ändå vara ärliga med dig som lyssnar att vi är inga tekniska genier, eller hur Linnea?
Nej, verkligen inte. Men tillsammans klarar vi det.
Tillsammans gör vi det. Tar vi ett riktigt spadtag. Vi kallar Linnea för Linnea Luren Dixon nu efter hon köpt nya hörlor.
Yes.
Det är nervösa anbrott. Men vi säger ju god dag och varmt välkomna till Nybörjarträdgårdspodden Odla med Ola avsnitt 30. Och då ska vi snacka om skadedjur, äppleträd, den stora frösamlingsfesten. Och sen ska vi också undra om det är dags att höja klipphöjden på gräsmattan. Men innan det, Linnea Dixon, hur är läget med dig?
Jo, jag tycker det är bra. Jag har äntligen gjort lite saker i trädgården som jag inte har hunnit med på hela sommaren. Så idag, i morse när jag gick ut med hundarna så var det bara så här, du vet den här före och efter bilden. Mm. Så jävla skönt. Man går ju och tänker på saker. Den där skulle jag ha bundit upp för 4 veckor sedan. Ja. Och så nu är det äntligen gjort.
Och du bara satt den där. Har du inre mentala före- och efterbilder eller är de på pränt så du kan bara njuta dig själv?
Alltså jag brukar försöka vara duktig med att ta före- och efterbilder. Och jag brukar påminna folk om det också för det är så himla, alltså det är så tillfredsställande att titta på före- och efterbilder. Men i detta fallet så var det på framsidan av huset där det redan är jävligt, alltså det var fruktansvärt fult och även fast jag gjorde allt det jag ville göra så har det ju inte blivit jättemycket snyggare eftersom allting är dött på grund av att vi inte har fått något regn på flera månader. Så ja, det blev liksom från jättefult till lite mindre fult.
Oh, men fortfarande inte tillräckligt snyggt för att kunna njuta av en före- efterbild.
Nej, precis. Jag tog inga bilder. Nej. Det får vara i mitt huvud bara.
Alltså jag har aldrig hunnit med en förebild någonsin. Alltså när väl luckan finns, alltså du vet, det är ett zen-mode. Barnen är där, Malen är där, nu bara kör vi. Då är det ju oerhört sällan det lyckats ens vara i närheten att ta en bild före. Utan då bara kastar man sig över äppelträdet och bara attackerar den med någon typ av verktyg. Och då sen bara, just det, jag skulle tagit en bild innan. Och så gör man det typ. Yeah. Ja, det blir inte med det. Men har du gjort något kul, något inspirerande i trädgården som du kan sprida med dig?
Alltså, jag har ju samlat frön.
Ja, det stora frösamlingen.
Det är jätteroligt. Ja,
hur
precis.
Gör du med det? Det var ju någon som frågade om detta, ska vi säga här lite. Johanna Medes, som hade sått eukalyptus i år, undrar man tar egna frön. Google is not my friend. Men vi kan väl bara kasta oss över det här med frösamling rent generellt.
Ja, alltså jag skulle säga att det är väldigt mycket saker man kan ta frö från. Om du har sått det själv så brukar det ju stå på förpackningen om det är en F1-a. Till exempel en av mina favorittomater, Sungold, är ju en F1-a. Och då är den ju korsad. Och du får liksom inte, om du sår ett frö från en Sungold F1-tomat så blir det inte en sån sen.
Nej.
Så att så fort det står F1 på fröpåsen så är det, då får du inte det som du har köpt helt enkelt nästa år om du skulle använda dig av de fröna. Så det kan man hålla ett litet utkik för. Det kan vara till exempel om det är en solros som är jättevackert, mörk, nästan svart och sen står det F1 så är den korsad med en kanske en röd och en gul och då kan ju barnet då, fröbarnet nästa år kanske blir gul då istället för den här svarta färgen som du hade detta året.
Precis som att odling inte redan är tillräckligt spännande så bjuder vi också på 50% total slump.
Exakt. Blir det som mamma eller blir det som pappa?
Vad kul.
Ja, nej men jag skulle säga, ska man samla frön så ska man ju ge sig ut en solig varm dag så att frökapslarna är torra. För att det är ju alltid risk för massa mögel och så om man samlar frön när det är blött. För fröna måste ligga och torka i lugn och ro och det ska vara luftigt. Jag brukar lägga dem i, man kan lägga dem i ett sånt här
Melittafilter.
Ja, Melittafilter funkar bra, men sen, ja, så att det kan andas. Man kan ta såna här kompostpåsar också, som man har. Men man kan också använda hushållspapper eller vi använder oss av såna här sol. Eller vad heter det? Vad heter det? När man... gud, stril heter det, va?
Sol tänker jag bara liksom ishockeymålvakt. Det är min enda referens till sol.
Durkslag, ja, heter det. Tack. Så finns det ju mindre sådana silar, ja, alltså som har mindre hål. Ja, man kan ju lägga dem i det och då blir det ju verkligen luftigt och fint för fröna. För det viktiga är att de får torka ordentligt. Så jag brukar tänka så här när jag ska gå ut och samla frön. Då tänker jag, jaha, är detta en F1? Då vill jag inte ha den. Är det inte det, då kan jag tänka mig. Som till exempel svartrot och palsternacka och morötter. Det är ju tvååriga växter, så att de får ju inga frön första året. Så att då brukar vi göra så att vi lämnar några som vi inte plockar upp ur jorden. Och då hinner de få, då får de blommor andra året. Så då får de liksom agera som, de får bara stå kvar i jorden för att producera frö. Mm. Så gör vi med rotgrönsaker. Och sen så kan man ju låta till exempel en sötfänkål stå, att man inte plockar den utan man låter en av dem gå upp i blom. Och då får du ju fänkålsfrön. Och man kan göra det med dill och... Det finns ju jättemånga olika växter du kan samla frön på. Och blommor också. Men det viktiga är att du ser att fröna har börjat mogna. Till exempel om du ska ta frön från en luktärt. Då ska du ju sluta deadheada den i lagom tid så att frökapslarna hinner bli stora och fyllda. Så att ärterna där i blir stora och fyllda. Och sen låter du den hänga kvar på växten så länge som möjligt så att den verkligen får torka in på växten. Och sen plockar du frökapslarna och sen öppnar du upp dem och lägger dem på en luftig plats. Och så är det ju med ärtor och bönor och så också. Det man kan tänka på är ju att man har ju ingen garanti. Om man har odlat jättemånga olika luktärter ganska nära varann så kan de ju ha blivit korspollinerade och då kanske det inte blir exakt samma som man har sått. Och det gäller ju bönor och ärtor och så också. Så att om man vill vara säker på att det ska bli en sån här Blauhilde-böna, då kanske man får plantera ett gäng sådana växter, plantor för sig. Och sen så har man liksom lite mer distans till nästa sort bönor så att de inte blandar sig för mycket.
Jeanette kastar in en fråga. Undrar vad hon ska göra med sina solrosfröer.
Alltså, ja, hon kan ju äta dem.
Ja, precis. Hon var så här, ska jag äta upp dem? Eller ska jag, vad ska, det var liksom så, hon skulle göra någon pesto. Eller hon hade lite så här, bara en, en, liksom, en fråga rätt upp i luften. Vad gör jag med mina solrosfrör? Varför gör jag maximal nytta av solrosfrörna?
Alltså, ibland om man har såna där riktigt stora solroshuven så brukar jag bara... kutta av dem från plantan när de har gjort sitt och blommat klart. Och sen lägger jag dem på en stubbe eller någonting och så får ju fåglarna komma och plocka fröna. För det är ju jättemycket fina oljor och fett i solrosfrön som fåglarna älskar på vintern. Eller så tar man dem själv. Och då är ju lättast att man låter det här huvudet på blomman torka in ordentligt och sen pillar man ut fröna.
Ska det sitta kvar på växten när det torkar eller ska man kutta den?
Det är ju alltid bäst eftersom växten kommer ju pumpa in massa energi till de här fröna och tar man dem för tidigt så är det ju inte säkert att de har allt det de behöver för att kunna gro bra nästa år. Och ett tips om man har växter som har väldigt små frön, till exempel vallmo. Där har man ju frökapslar som är ganska enkla att ta, men vissa vallmo har väldigt små frökapslar och så. Och till exempel dahlia kan man ju ta frön ifrån också. Men då sätter man som en liten tygpåse runt, en genomskinlig tygpåse som man ibland får smycken i och sådär. Som är, kan man sätta den ovanpå blomman och knyta. Och då vet man att då då blir det, då kan man liksom samla upp alla de här fröna utan att de flyger överallt.
Mm.
Jag tycker, alltså i dessa tider, nu när vi går mot, ja, folk kommer att ha mindre pengar.
Mot
på grund
undergången.
Av, mot undergången, ja, jag vill inte säga det, men nu när du har sagt det så. Nu är det ju verkligen läge att samla sina egna frön så mycket man kan. Därför att fröna kommer bara bli dyrare. Det kommer bli dyrare att köpa mat. Så har man möjlighet att odla. Odla upp din fina gräsmatta du har jobbat på nu i flera år. Att få till en perfekt golfgrin.
Mm.
Så att börja odla där istället med dina egna frön. Och titta också på hemsidor och så där de säljer ut frön och så att du kan få bra pris på det nu i höst redan, så att du kan bunkra upp.
Jag tänker så med lökar och sånt, det är väl också lika bra bara hugga nu direkt.
Ja, precis. Och lökar är ju oftast mer, alltså de är ju oftast mer perenna. Så att de kommer år efter år, men jag menar en morot kommer ju inte år efter år. Nej. Så där måste du ju hela tiden alltid köpa nya frön. Så tänk på det. Titta på de fröer du har. Ursäkta om det låter mycket här. Jag har kattungen håller på att mörda en mjukisrotta. Hon hoppar som
det är
en
action. Det är action.
Ja, det är verkligen action.
Dixons hem då.
Jo, titta på de fröna du har. Är det tvååriga växter? Låt en morot stå kvar då över vintern så att den börjar blomma nästa år. Och så kan du samla frön. Så tänk så hela tiden. Samla så mycket frön som möjligt. För det är ju en bra, fin gå-bort-present också.
Verkligen.
Så kan man ju göra lite origami och göra något fint litet kuvert och ge bort frön. Det tror jag folk blir glada
för. Det tror jag verkligen. Så ger man en frökapsel och sen så letar man upp, vilket avsnitt pratade Ola och Linnea det. Om det här. Så får man också en digital fil som man kan spisa tillsammans med fröna.
Exakt.
David, men nu när vi är inne på gräsmatta, vi ska ju försöka liksom lite försiktigt ta oss in över temat skadedjur. Så minns vi ju tillbaka i Minnenas allé hur Sofia slet sitt hår för att hon fick liksom små jordhögar i gräsmattan. Kommer du ihåg det? Det var ju en av de mindre kanske härliga trädgårdsavsnitten. För det var ju rätt äckligt, eller hur? Kan vi få en recap vad det var som hade hänt?
Alltså det var väl inte värre än, om det är det jag tänker på, så är det ju att maskarna, alltså de små jordhögarna är ju att det är små maskar som tittar upp, alltså dagmaskar och så.
Men hade du inte fått något riktigt äckligt i trädgården?
Ja, men du tänker nog på pingborrelarven.
Exakt. Ja,
men då blir det inte små jordhögar, utan då blir det istället att gräsmattan ser kal ut. Att den blir skallig och gul.
Just det.
För det pingborrelarven äter ju rötterna på gräsmattan. Och man ser det oftast på att man helt plötsligt har väldigt mycket fåglar i trädgården som står och pickar. För de äter ju de här pingborrelarverna, så att de hjälper ju en.
Ja.
Men det kan bli ett jättestort problem.
Ja. Vi har ju fått svarta hål i vår gräsmatta. Mitt i minitennisbanan. Mm-hmm. Det går icke för sig. Men liksom att det blir precis som fåglar som man bara har liksom dykt ner och slitit upp gräset.
Ja, men då låter det ju som pingborrelarver.
Det kan vara pingborren som har hälsat på i det selmenska residenset. Och repetition i lärdomens moder. Vad gjorde vi åt detta?
Alltså blunda. Det finns... Ja, blundar. Ja, men det finns ett biologiskt medel. Biologiskt bekämpningsmedel som du kan köpa. Och det är nematoder som du vattnar ut i gräsmattan. Men det är ju framförallt på våren efter, alltså när det ligger runt en 15 plus grader, något sånt. Kanske eventuellt att du skulle kunna vattna ut det i höst.
Mm.
Men då beställer man kan beställa det på nätet och det finns kanske vissa butiker som köper in det också. Men det är inget farligt för naturen och de här små nematoderna går in i larverna och har ihjäl dem helt enkelt. Och sen liksom var glad att fåglarna är där och hjälper dig.
Mm.
För att det är nästan ett jättetecken på att du har pingborrelarver om du... Dels har svarta partier i gräsmattan där det inte växer någonting och har fåglar.
Ja.
Så en fågel skulle liksom aldrig ta och förstöra en gräsmatta utan att det fanns någon.
Nej. Någon mening med det. Där. Men en 70s nematod innan även det priset liksom skjuter i höjden är tips.
Precis.
Och så utan det på våren.
Och där har det ju också varit Jag menar med Brexit så blir det ju helt plötsligt jätteproblem att få tag på nematoder mot mördarsniglar.
Mm.
För att det producerades bara i England och sådär. Men till slut, förra året så var det ett holländskt företag som fick lov att börja producera det i Holland, och då kunde de ta in det och sen skicka ut det till resten av Europa. Så att allting handlar ju om det där, alltså EU och Brexit och corona och kriget i Ukraina. Mm. Och så det gäller att tänka lite prepper mode även i trädgården.
Ska vi fortsätta lite grann med skadedjuren nu när vi har återigen fått in den här gosbjörnen som vi just har betat av, och nu hoppas vi att vi är aldrig mer...
Gosbjörnen!
Pingbo! Jag
önskar att det var en gosbjörn.
Ja, det var inte så mysigt. Men Johanna Medes har ju fått spinn på några av sina dahlior. Mm. Kan jag övervintra knölarna ändå, eller är det bara slänga, undrar hon via Instagram.
Ja, jag tänkte, alltså det var ju några stycken som hade fått in, eller som hade skickat in angående spinnmal.
Ja, det var också spinnmal i äppleträdet, men jag tänkte vi kan ta den, eller kanske samma, ja.
Alltså Mathilde, jag tänker att det är lite samma.
Ja, Mathilde Hultqvist skrev ju: hej Ola och Linnea, efter ett par år har jag fått spinnmal i äppleträdet. Jag har förstått att trädet bör klara detta, men det är något av det vidrigaste jag har sett, att det är klasar av larver där. Vad kan jag göra redan nu i höst för att undvika detta nästa år, och vad kan jag göra till våren? Man tänker ju spontant, om man ska säga liksom bright side of life, så tänker man att det är perfekt inför Halloween att hon har den här liksom larvspindelnätsliknande i trädgården. Men bortsett från det så är det kanske inte jättekul, nej.
Nej, och det brukar ju försvinna framåt hösten där. Det brukar ju vara som värst på sommaren.
Mm.
Jag kommer ihåg under första året av corona där, så började jag köra i panik då, istället för att åka tåg i 3 månader, så körde jag. Och då körde jag förbi ett litet träd på E22 i höjd med Hörby som var... Åh, det var så äckligt. Det fick sån här spinnmal. Och man bara såg hur det bara sakta men säkert blev helt täckt av det här som ser ut som spindelnät.
Mm.
Och det är vidrigt. Jag skulle säga att det är ju då små larver och ägg som kan övervintra i trädet. Den kommer ju framförallt då på lövfällande träd. Och när larverna vaknar upp där på våren så börjar de äta upp bladen på trädet, och så spinner den små bon, alltså som små kokonger. Och sen så blir det ju en mal, alltså en typ av fjäril, och sen så lägger den nya ägg, och sen så fortsätter det så. Och vad den gör är att den är ju ganska glupsk, så den jobbar ju sig fram på trädet och äter blad och spinner det här nätet samtidigt, eller tråden eller vad man ska säga. Så att då klämmer man ju in hela, ja, dahlian, äppelträdet, häggen, alltså... Nej, det är riktigt nasty. Så att det man ska göra tidigt på våren när det gäller träden, det är att man går och plockar de här små spånader, heter deras små puppor, om man ska säga, där larven bor i. Man plockar dem, man kan plocka dem för hand, man får verkligen vara uppmärksam så att man ser dem tidigt på våren. Alltså jag skulle säga april, maj, att man redan börjar kolla. Och man kan också spola trädet med en hård vattenstråle, kallt vatten. För då spolar man ju ner, spolar man av dem från trädet också. Men då är det ju viktigt att man verkligen håller koll på att de inte blir kvar nere i gräsmattan och så jag hade ju kanske lagt ut någonting, alltså plastpåsar eller presenning eller något sånt, för att se så att man får upp allt skit. Det bästa är ju kanske att manuellt gå och plocka det för hand.
Ja, det är
man, kan också spraya med biologiskt bekämpningsmedel som jag själv använder på mina kolväxter. Turex. Då sprayar man ju på larverna, och det är ju viktigt. Det är en bakterie som går in i larverna. Och det är ju viktigt att man sprayar på larverna så att man verkligen träffar dem. Och det kan vara svårt att träffa dem eftersom de ligger i sina små sovsäckar då, mm. de här små spånaderna. Men det är viktigt att ta det så tidigt som möjligt när larverna är unga. Sen kanske man får gå över det några veckor senare, men det ska kunna hjälpa. Och det är så att behandlar man inte det så kan man ha, ja, då kan man ha det i några år. Och sen helt plötsligt så kanske någon fiende, alltså någon parasitstekel eller något sånt dyker upp i ens trädgård och tar hand om det. Och då minskar problemet. Och med dahlian skulle jag säga samma sak där. Spraya den med kallt vatten. Se till att det inte finns någonting kvar. Några ägg, några små puppor, larver, ingenting sånt kvar. Och sen så dahlior ska man ju låta få några frostknäppar innan man bäddar in dem för vintern. Och då klipper man ju också av den blasten sen innan man stoppar in dem till förvaring. Så att jag tror inte att det är ett problem. Jag tror det är svårare för larverna och äggen att följa med en dahlia till nästa år än vad det är för äppelträdet då som.
Men ska man inte, men jag tänkte att, man ska låta den få en liten kyss av frosten. Tänker man inte att man ska plocka in dahlia innan frosten kommer?
Nej, alltså när de väl ska övervintra, då ska de få 2-3 frostknäppar. Okay. För att det påverkar inte knölen. Det är ju knölen man behöver vara rädd om. Själva blasten ska ju ändå bara dö ner.
Väcker, precis.
Ja, så att då låter man bara frosten ta den och så blir den, hänger den och är slimy och så klipper man av en 10 cm ovanför. Så man har liksom en liten stubbe kvar på knölen. Och det blir ju en perfekt liten stubbe att hänga sin lilla namnskylt på. Mm. Så att man vet vad det är för sort.
Just det. Där har vi det med detta. Och därifrån, apropå klippa, kanske vi ska ta Magnus Tingsäcks fråga om vidjehortensian Annabelle. Som han undrar om det verkligen får större blommor vid kraftig beskärning. Vågar liksom inte ta för hårt på vårkanten, men blomningen känns mindre i storlek och lajbigare i färg för varje år. Eller så är bara vant vid min monstruösa och kritvita strong Annabelle. Och sen skriver han, ni är sannoliken bäst. Då slickar vi och sätter brömmet. Magge, tack, herr Tingsäck. Yeah. Vad roligt.
Alltså, hortensier överlag blommar på fjolårsskottet. Och därför ska man ju inte klippa ner dem, för då får man ju inga blommor det året du har klippt den. Men man kan ju göra det om man till exempel behöver fräscha eller förringra sin hortensiaplanta. Då kan man ju klippa den ungefär en 45 cm ovan mark efter frostrisken är över. För då får du en ny fräsch buske, men då blommar den ju inte det året. Men vidjehortensia och vipphortensia har lite, de har ett annat sätt att blomma på. De blommar på ettårsveden. Så de spröten som kommer upp i år, det är där blommorna är. Så då ska du ju inte hålla på att beskära den på våren. Är det så att du har en vipphortensia eller en vidjehortensia som är väldigt, väldigt gammal och skallig, då kan man göra en hård beskärning, precis som jag berättade om. Men det är inte så ofta man behöver göra det. Ja, det stämmer att gör man en hård beskärning på en vidjehortensia så får man större blommor. Men det är inte att rekommendera det, för blommorna, i alla fall på en vidjehortensia, så är grenarna för svaga för blomman. Okay. Så blir blomman jättestor så kommer ju allting bara hänga och det är lätt att det bryts om det börjar regna och så. Så att där är det egentligen bättre att göra en liten lättare beskärning om man tycker att busken är för stor. Och då kan man ta de yttersta grenarna, man tar in dem ungefär 30 cm. Och de mellangrenarna och de inre grenarna kan man ju ta lite mer, kanske en 60 cm, något sånt. Och detta gör man på tidig vår, men det ska ju helst inte vara massa frostrisk. Men så jag skulle säga att just Annabelle är en sån som man inte ska hålla på och beskära, därför att tycker han att det är väldigt små blommor, då kanske han kan göra en sån här lite försiktig beskärning som jag pratar om precis. Men att göra en drastisk där man kuttar ner den vid knäskålarna, då kan man få en sån med anabola blommor, och då måste man ju hålla på och stötta då varenda blomma med olika bambupinnar och sånt, och det är ju inte så snyggt.
Nej.
Och sen vipphortensian, den behöver man ju egentligen inte heller beskära då, utan, men den har stadigare grenar än vad videohortensian har, så att om man gör en hård beskärning på dem och de får stora blommor, så kommer de ändå klara den vikten. Men egentligen så ska man inte behöva beskära dem så mycket.
Vem kan, man känner kanske lite inspirerad här av Tingsek och är sugen på en Annabelle i trädgården. För vem är detta? Är det, kan det vara liksom överallt, eller trivs den bättre på något speciellt ställe?
Alltså jag tycker ju att de är lite frostkänsliga, eller det är de ju. Jag skulle säga att det är ju inte en jättehöga zoner som hortensier vill bo, och har man det ganska kallt så skulle jag säga att man gärna sätter dem i fördel i närheten av husväggar och huskroppar och sådär, för då kan de få lite skydd från huset och också värme från huskropparna. Man kan ju täcka dem också, men som jag har jag i mitt lilla köldhål har ju, ja, min vipphortensia har ju inte överlevt.
Nej.
Och jag har ju kanske zon 2, i värsta fall 2,5 på vissa ställen. Men nej, det är en växt för mildare breddgrader skulle jag säga.
Stämmer det att växter trivs bättre om man snickesnackar med dem och sprider lite mänsklig andedräkt över dem? Om ja, tror du man ska sjunga World of Its Own, eller trivs den bättre med Magnus Tingseks låt Family vid själva initialskedet, om man odlar den?
Alltså, de har ju bevisat att växter mår bra av att man pratar med dem. Mm. Eller framförallt att de reagerar på musik. Jag tror vi har pratat om detta för länge sedan. Ja, de hatar hårdrock. Det tycker de inte om. Men de gillar så här indisk typ yoga musikaktigt, om du förstår vad jag menar. Det, och klassisk musik tycker de jättemycket om. Så att om man pratar elakt med dem, vilket hårdrock, alltså det är ju sällan hårdrock handlar om kanske mysiga saker, utan då, det är ju ganska aggressivt. Då reagerar de dåligt på det.
Vi skickar tillbaka en fråga till Tingsek. Vilken av hans låtar i setlisten passar bäst? Vilken är liksom, vad sa du, mest lik indisk yogamusik? Vi vill ha titeln på den låten så vi vet att vi ska sjunga för växterna här i försången.
Mycket, mycket bra.
Perfekt.
Mycket bra.
Men där redde vi ut det ju. Otto, han har ett litet sånt jättelitet äppleträd som har stått i 10 år. Men fortfarande är liksom haveri. Och nu tror han att det är för marken är näringsfattig och vill då gräva upp denna. Och undrar om man kan fylla jorden med näring innan han planterar om äppelträdet. Det har stått alltså i 10 år, är fortfarande liksom 1 meter högt. Hur ska Otto göra?
Men han vill alltså ha det på samma ställe
Nej,
igen?
Nej, han vill flytta det. Eller han tror han kanske ska flytta det. Jag tror, min hobbygissning här är ju att det står i för mycket skugga. Att jag tror han måste flytta över det till solen mer. Men vad vet jag?
Ja, det kan vara skugga, men det kan ju också vara att det står på en väldigt mager
precis, det blir han själv
mark. Och att han kanske har gräsmatta som går rakt in till stammen och inga fina trädringar som du har.
Just det.
För gräsmattan konkurrerar ju, den dricker ju vatten och tar näring från trädet. Så man ska ju alltid ha trädringar, framförallt på små träd. Därför att då minskar konkurrensen från från gräset. Plus att man kan ha fina lökväxter där i och det blir mer lättskött och snyggare. Så jag skulle säga, är den bara en meter hög och den har stått där i 10 år, då är det ju definitivt någonting som är fel. Och då hade jag hade nog faktiskt testat att gräva upp den, för vad har du att förlora egentligen?
Precis.
Tänker jag. Och då skulle jag, nu på hösten är ju perfekt att plantera, därför att vi har mer nederbörd och växterna går in i vila, och därför är detta absolut bästa tiden att plantera. Och även gräva upp. Jag skulle lägga en vattenslang vid trädet och låta den verkligen få dricka ordentligt med vatten. Blöt upp ytan runt trädet riktigt noga. Alltså lägg en slang där en halvtimme eller något sånt, så det verkligen får suga upp vatten. Och sen så, alltså oftast är ju rotsystemet lika stort som kronan på ett träd. Så att då hade jag tittat på kronan och sen så hade jag grävt ett så pass stort hål runt äppelträdet. För då vet du att du inte hugger av några vattendrickande små minirötter och så. För det är ju oftast, alltså de stora rötterna är ju de som förankrar trädet i marken. Men det är de små hårfina rötterna, det är ju de som dricker vatten. En stor gammal rot dricker ju inte en massa vatten. Så att det är ju små rötterna man ska vara försiktig med. Men har du vattnat och gräver ganska långt utanför stammen, så ska du kunna gräva upp det utan att skada det. Och gräv hålet till dit du ska flytta äppelträdet, gräv det innan, så det bara är att lyfta upp ditt äppelträd och sätta ner det i det nya hålet direkt, så att det inte behöver stå uppe på land och bli stressat och torka ut.
Bra tips. Ska han fylla någonting i det nya hålet innan han stoppar ner trädet?
Det är ju lite, det beror ju på vad han ska sätta det. Ska han sätta det på ytterligare en mager plats, så skulle jag säga ha i lite lövmulch i botten. Men man ska ju inte ha för mycket ny, fräsch, gödslad jord i hålen när man planterar träd. För då är ju risken att trädet tänker, oh, här vill jag vara. Jag vill inte utöka mina rötter till resten av området här, för det var mycket göttigare bara i den här gropen. Medan du vill ju att trädet ska leta sig ner till grundvattnet, den ska sprida sina rötter så att den blir förankrad. Så därför ska man ju inte ha det för lyxigt i den nya gropen.
Ja.
Utan jobba istället med att gödsla den på våren med hönsgödsel eller kogödsel. Ge den lövmulch på hösten så att maskarna jobbar ner, så att det blir bra organiskt material till trädet. Och vattna. För nu skulle jag ju säga att det här äppelträdet blir ju nyplanterat nu. Och nyplanterade växter har en etableringstid på 3 år. Så att du måste se till att vattna den under 3 års tid. Och sen efter det så ska ju rötterna kunna klara sig själva. Och då vattnar man mycket och sällan, för då får man långa fina rötter som söker sig efter vatten. Istället för att vattna en liten dutt då och en liten dutt då. Då får du korta små rötter som tänker att nej, men det kommer ju vatten snart, så jag behöver inte leta själv. Så att har man problem med att gå ut och vattna en gång i veckan, och på varma sommardagar måste du kanske vattna 3 gånger i veckan, köp en sån här vattenpåse då som du sätter vid trädet, och så fyll den, och då sipprar det ju ut lagom med vatten på egen hand.
Mycket bra. Vattenpåsen fram. Också tips till Otto då, om man ska göra det här grävarbetet, så rekommenderar vi då ifrån Tingsex musikkatalog tar vi albumet Home 2021, och då lyssnar han på låten I don't know for sure. Är vår musikrekommendation. Så får man suga på det lite grann här fram och tillbaka. Och sen då en stor, rejäl vattenpåse. Vi har ju fått svarta saker på vårt äppleträd. Det känns som att det är liksom ett helt träd. Det finns inte ett äpple som är fritt. Trädet bredvid, perfekt. Det är ju jäkla sjukt. Alltså. Det skiljer 2 meter. Och ena trädet är katastrofdåligt. Nästa träd, kanon.
Ja, men du, Ola, ja, kan inte du ta en bild?
Jo, det ska vi ha.
Så kan vi lägga upp detta på Instagram och yes, så kan jag försöka hitta vad problemet ja, är. Men det är ju mycket lättare när man har bilder ja, på vi, saker.
Vi ska göra detta. Vi ska fredja det direkt efter ett perfekt ljus här idag i solskenet, så vi ska lösa detta till 100%. Vill vi prata lite lavendel? Lite kort här. Är vi sugna på det?
Ja, absolut.
På ett, liksom ett lite då på temat klurigheter. Lavendel, västerläge mot en husknut, havererat 3 gånger på raken i sandjord. Och sen så är det då kanske 120 meter från vattnet. Varför går inte detta att få fäste?
Alltså det beror ju på vad det är för typ av sandjord. Är det alltså som sandstrand, då skulle jag säga att det torkar ju ut extremt snabbt. Och även om lavendel är torktålig så behöver den ju ändå vatten. Så jag skulle säga jordförbättra. Ha ner lite mulch, alltså lövmulch, organiskt material. Så att du ökar möjligheten att behålla vatten i jorden. Det kanske är för blåsigt. Jag menar, även om de står vid en husvägg så kanske det blåser rakt på dem. Vattnar personen? Alltså ja, är det du eller är det
någon annan? Nej, det är Otto. Det är Otto som fortsätter här. Han kom förbi här med liksom krokodiltårarna bara rullade. Dels det späda äppelträdet och sen så kunde han inte lämna innan han fick tala ut om sitt lavendelhaveri. Rivit ut sig på, alltså travat orent 2 år på raket. Och nu kände han, ska jag liksom fortsätta med lavendel? Jag bara kastar ur mig att kantnepetan hemma hos oss trivs ju bra. Den är i sig inte direkt mot hav. Men den är ju skyddad av en huskropp så att säga. Men är liksom kantnepetan lite tåligare än lavendel? Ser ju ganska likt ut ju på något vis.
Ja, alltså jag tycker kantnepetan, den klarar mer frost, den klarar mer salta vindar eftersom den har lite, alltså den, de har ju olika växtsätt. Kantnepetan är ju mer krypande, även om den kan bli hög. Det finns ju höga sorter också. Medan lavendeln är ju uppåtväxande. Alltså det är ju, som jag sa innan, så är det ju bra tid att plantera på hösten. Men jag hade ju inte planterat lavendel en gång till utan att jordförbättra först.
Nej.
Och vattna upp. För sen så är det ju också problemet, har han till exempel, har han stuprännor där så att, eller rinner vattnet rakt ner på lavendeln?
Nej, det gör det inte. Inget vatten
rakt ner. Annars kan ju det vara ett problem att vattnet rinner från taket ner på lavendeln och då är det ju alldeles för blött på vintern. Så då fryser alla rötterna. Nej, men jag ska jordförbättra, se till att stödvattna eller sätta någonting helt annat där.
Till exempel?
Man kan sätta varannan kantnepeta.
Ja.
Kalaminta är ju också en sån stenkyndel. Den är ju jättefin. Insekterna älskar den. Den doftar otroligt gott. Finns i himmelsblå och vit. Och en jättefin växt och gilla torka.
Snyggt. Stenkyndel alltså, rakt in med den istället.
Nej, först jordförbättra.
Först jordförbättra och stenkyndel. Bra. Stenkyndel efter jordförbättringen. Där har vi en tvåstegsraket som heter duga. Emmy Lindström, hon går fikonens tjänst här och undrar om man kan plantera ett fikonträd på friland utanför Hässleholm downtown. Behövs det i så fall vintertäckas, undrar Emmy Lindström?
Ja, jag skulle säga, alltså det finns ju vissa fikonsorter, Bornholms fikon, det här danska fikonet som finns i lite olika sorter. Men fikon Bornholm heter den sorten som är mest använd i lite kallare områden. Och jag skulle säga att har man ett sånt så ska det klara i alla fall zon 3. Men jag hade ju definitivt skyddat rotsystemet och eventuellt täckt med fiberduk på grenarna. Men när hösten kommer, liksom bulla upp med massa löv runt rötterna, kanske lägg lite granris runt rötterna Och sen då, om det blir väldigt, väldigt kallt, så hade jag täckt med juteväv eller fiberduk uppe på kronan. Så det går absolut, det tror jag.
Jag passar på att googla snabbt här för att få ge lite motivation till Emmy om du tar sig an det här projektet. Och hitta då följande information, att fikon stärker skelettet om du äter regelbundet. Men då, Emmy Lindström, då behöver du peta i dig 20-30 fikon om dagen. Och den här behandlingen ska vara då 10-12 dagar. Hur lång tid kommer det dröja innan Emmy Lindström kan liksom kliva in på den här skelettstärkande kuren?
Alltså, köper hon ett jättestort träd så kanske hon får 20 stycken, fast inte 20 om dagen.
Jo, det stod det, 20-30.
Herregud.
Det gäller att vara nära en klosett när man gör den behandlingen.
Ja, och att man kanske åker till ett varmt land och bor där i 15 dagar och äter fikon då. Ja. Men undrar om det gäller torkade fikon också, eller om det måste vara färska.
Det stod att det var bäst med färska. Ja, men det kanske går med torkat med.
Alltså, så gott är det ju inte, skulle jag säga.
Nej, jag vet inte heller om det funkar så bra. Jag kan inte ta gift på det. Men det enda vi vet är att man lyssnar på Dreams med Manus Tinkek under tiden man käkar och bara drömmer sig bort och hoppas det funkar. Men man gillar ju ändå den här liksom tron på att det hemmaodlade ska funka. Det vill man ändå.
Ja,
det känns ju
som det smakar ju alltid godare när man odlar det själv.
Verkligen. Det tycker jag är riktigt gott. Ska vi klippa en sista? För vi har ju snackat nu i 45 minuter. Det är ju en halvlek. Ska vi ta något? Fide Mange Mattsson undrar om man ska köpa en robotgräsklippa. Det känns ju som en rimlig sista fråga.
Ja, men du, det här med ekalyptusen har vi ju inte pratat.
Nej, det har
vi
glömt ju. Herregud.
Men det kan jag säga snabbt här.
Ja,
vem var det som hade skickat in?
Ekalyptus var ju... Vad har vi ekalyptusen någonstans?
Nu ska vi se. Nu, vänta. Vi får pausa här. Ja.
Nu är trubbel. Trouble in paradise.
Själv. Vi ska se så vi inte behöver få in detta. Så. De får vara ute med hundarna.
Ja, just det. Ute med hundarna. Det var ju Johanna Medes som hade sått ekalyptus i år. Undrar om man tar egna frön. Det var det.
Ja. Och det går jättebra. Och så... Men hur man tar egna frön från kalyptusen, det vet jag inte. Jag undrar om de hinner få så mycket blommor och frön i vårt klimat. Men då gäller det egentligen, om du har frön på din planta, Johanna, så tittar du och ser om fröna börjar se mogna ut, börjar det torka upp och spricka upp de här små kapslarna, då är det dags att ta fröna. Och sen så på våren så sår du dina små frön i en liten kruka eller en liten container med jord, och sen ställer du in det i kylen. För de behöver stratifieras, alltså de behöver lite kyla för att komma igång. Och i kylen står de i 4-5 veckor och sen börjar de gro där. Och detta är bra att göra i april ungefär, för sen vill de inte stå inomhus. Ekalyptus hatar att bo inomhus för det är för torrt klimat. Mm. Så då tar man dem från kylen när de har börjat gro och så ställer man ut dem i trädgården. Och då får man små ekalyptusplanter. Ja.
Mm, det har vi det.
Ja, och med robotgräsklipparen.
Ja, just det. Det var Finemange här. Samtidigt som vi nu är covid i en period där man ska liksom långsamt höja klipphöjden på gräsmattan så det gör sig redo för vintern, så undrar Mange om man ska köpa en robotgräsklippare. Vad säger vi om det? Blir det årets julklapp för familjen Mattsson?
Ja, om den är solcellsdriven.
Precis.
Annars är det nog ingen idé.
Nej.
Om det är el. Men som sagt, robotgräsklippare är ju jättebra för att du slipper att klippa själv. Men en robotgräsklippare har ju mördat ett antal igelkottar och skadat olika insekter och djur och sådär. Så att man har man mycket igelkottar i sin trädgård så skulle jag inte rekommendera att man har en robotgräsklippare, utan då får man ut själv och klippa och se det som friskvård.
Verkligen. Och tycker man inte att det är tillräckligt tungt så kan man låna min handjagare, för då får man byta t-shirt 2 gånger under själva turen. Den är super trög, men det är ju bra träning. Men vad härligt, då har vi jobbat igenom både skadedjur, äppleträd, jag fotar, lägger ut på Instagram. Vad är det för något elände som har kommit in i äpplena? Och sen har vi pratat stor frösamlingsfest, och då tänkte man på mindre silar, torra frökapslar, också viktigt, kan också lägga det i Melittafilter, eller hur? Och glöm inte märka.
Nej, precis.
Då ber jag dig nyst gott.
Skriv namn, ja.
Skriv namn, gör det direkt. Man kommer... Ah, det är ju inte ens i frysen, kommer jag ihåg, vad man stoppar in för en vecka sedan. Så det är bara igång med märkpennan. Men vad härligt, Lydia Dixon, att få göra det här roliga med dig. Och vad kul att du har lyssnat. Och Fredrik Sandor sitter ju hemma i sin våning i den kungliga huvudstaden och producerar och framförallt klipper ju den här podden, eller hur?
Ja, det gör han. Och det gör han bra.
Ja, det gör han mycket, mycket bra. Men vad roligt, vi hörs strax igen. Ha en fin dag och missa inte att följa oss på Instagram, Odla med Ola och Linnea. Hej då så länge.
Hej då.
Hej.